dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det typ var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Välkomna till våra kära lyssnare, till er allihopa där ute, för nu har det blivit dags för ännu ett avsnitt av Tillsammanspodden. Med oss två här, mig Katarina och
Nicka Linnea.
Han är alltid så blygsam när han uttalar sitt namn.
Men jag sjunger det ibland, tyckte du.
Du sjunger det lite grann, ja. Du är ja. Som en liten kanariefågel. Nej, men det är väl trevligt att vi sitter här igen i den här fantastiska studio och kan språka om sånt som är aktuellt, som både rör våra mellanmänskliga individuella relationer men också lite större skeenden i samhället som påverkar oss väldigt, väldigt mycket.
Balkonger och annat.
Balkonger och myggor och sånt. Det är ju väldigt härligt väder, får jag lov att säga. Det är som att sommaren har, efter att ha behandlat Sverige extremt illa, så har den förbarmat sig över oss och är tillbaka med trevliga temperaturer. Vi brukar ju alltid börja med en liten väderleksrapport här.
Ja, är vi där igen? Vi gjorde mycket det i våras. Men jag vet inte om det var det uppskattat. Eller?
Var det därför som vi fick så många fler lyssnare kanske?
Ja, det kan det ha varit. Ah,
ja. Varför släckte du lampan nu då?
De bländade så...
Tyckte du? Ska vi sitta här i halvmörker som någon slags... Vi behöver inte spara energi eller el än, va?
Nej, jag tror de är LED så att de drar väldigt lite.
Okej. Okay.
Men vi kanske ska bränna av det här med det vi uppskattar väldigt mycket.
Donationerna.
Och det är när ni... Ja, donerar till podden. Det tackar jag väldigt mycket för. Och det kan ni göra till 0700 420 297.
Precis.
Kan du säga det nu med blandade?
0700 420 297. Det var inte blandat, men det var en siffra i taget. En siffra i taget, en dag i taget, ett poddavsnitt i taget. Vi älskar er, bara så ni vet det. Vi tycker det är jättekul att ni blir fler och fler. Och vi har faktiskt haft en härlig utveckling, så att det går framåt för oss.
Ja, det tycker jag.
Pratas om oss. Folk är lite nyfikna på oss.
Mm.
Så det kanske så småningom kommer någon slags litet så här privat Nico och Katarina special där vi kan berätta om oss själva. Men det kanske inte blir idag.
Vi älskar oss själva också, som ni hör.
Men varför? Om inte vi älskar oss själva, hur ska då göra det?
Lyssnarna, alltså, förhoppningsvis.
Ja, men det är ju så här. Med egen kärlek så är det så här. Människor som inte älskar sig själva, de älskar ingen annan heller. Och de har också svårt för att bli älskade. För om man inte älskar sig själv, då tycker man inte att man är värd kärlek. Och då får man inte heller det. Då liksom repellerar man människor. Så att för att få bra relationer, man måste liksom börja med att älska sig själv. Så det är väldigt bra. Så därför är ju hela den här svenska lutherska inställningen så här, att man ska inte hålla på att förhäva sig, och man ska inte hylla sig själv, och man ska inte tycka om sig själv, och man ska vara så här blygsam och helst förminska sig själv. Det är jättedåligt.
Ja,
det resulterar i kassa relationer.
Lite gay, som du brukar säga.
Ja, lite brukar jag säga det. Ja, men nu ska vi prata om det som är aktuellt. Och ingen har väl kunnat missa balkongalgerien eller instegsalgerien eller balkongturken eller balkongmohammed. Han, alltså, kärt barn har många namn. Och den här figuren har ju blivit viral och gått runt hela världen nu. Och alla, från jag sett till och med, vad heter han, Italiens före detta utrikesminister.
Heter han Salvini?
Salvini, va?
Nej, jag vet inte. Nej. Men jag vet vem du menar.
Ja, ja.
Men jag såg tweeten.
Ja, och han, han på italienska och så har varit på finska och det har varit på engelska givetvis. Och det har varit Dr. Drano tror jag på engelska och sen det är självklart ja, Joseph, vad heter han? Herregud vad dålig jag är på namn plötsligt. Det är som att jag har fått någon sån här totala fasi. Men i alla fall Frank Joseph Watson och ja, med alla de där.
Kan vara åldern och sådär.
Ja, det kan det absolut vara. Det finns en förmildrande omständighet att jag är lite senior här. Mm. Men i alla fall, och det har varit, ja, för att inte tala om Östeuropa givetvis och även ja, runt om, all around the world liksom. Och alla undrar lite grann så här, för vi har ju flera frågeställningar kring detta. Det är så här, för det första är det så här, han har ju begått massor med brott och skulle ha utvisats för 5 år sedan men inte blivit utvisad utan har fortsatt vara kvar i Sverige och få begå hur många brott som helst. Vi har flera frågeställningar, så det är det ena. Det andra är, varför står den kuckade snubben och liksom fladdrar med handen och är så här, du får inte komma in här. Varför liksom agerar man inte när en uppenbar liksom mördare är på väg in i ens hem? Varför står man och filmar? Varför plockar man inte fram ett tillhygge? Alternativt slänger en liksom kanna hett vatten i ansiktet på kräket. Eller liksom, när man förstår att han inte har något gott uppsåt. Vad är vikingen? Och det tredje som vi ska diskutera är, varför är Maria tillsammans med Mohammed? Och det här, de här namnen är så symboliska. Mohammed är på väg in liksom, för att så här, tala med Maria. Men Maria är ju även Jesus liksom, fru. Så att det är så här, Maria, din kristna. Och
Jesus
Mohammed.
Mamma, va?
Ja, ja, Jesus mamma naturligtvis.
Eller i för sig, Josefs mamma. Kanske Jesus fru också. Därför att hon
Maria
blev
Magdalena.
Gravid, hon blev ju gravid med Gud på något sätt.
Ja, och men det är lite treenigheten. Det är liksom fadern, sonen, helige anden. Det är allt möjligt lite incestuöst där. Så att, ja, men strunt samma. Men, och vad det gäller kristendom kan man ju säga precis vad som helst. Man kan ironisera, man kan vara sarkastisk, man kan håna, man kan förnedra. Det blir liksom inga hus som blir bombade och människor terroriserade och hotade, utan det blir lite sådär, ja, ja.
Sväva inte iväg för långt från balkongturken.
Nej,
här nu.
Balkongturken, så. Så då kan vi börja. Ett, balkongturkens varför är han kvar i Sverige? Vad säger du?
Ja, alltså det är ju patetiskt på så många plan det här klippet, och jag tror att anledningen till att det har blivit så pass viralt internationellt är också för att det symboliserar så mycket vad som är fel med Sverige, bara det man ser i klippet. Sen är, oftast ligger det ju en massa annat skit bakom sådana här klipp också, exempelvis att han redan är utvisningsdömd exempelvis.
Ja, men är kvar.
Det är ganska standard att Sverige som land inte klarar av att utvisa människor trots att beslutet är fattat.
Mm.
Så det är ju en det beslutet fattas ju alldeles för sällan, men även när beslutet fattas så klarar svenska staten inte av att skicka ut dem, verkar det som. Men sen är ju, ja, jag har ju såklart en annan typ av analys kring självbevarelsedriften i det här klippet, och det är ju alltså den här killens, han som filmar, hans agerande är ju så under all kritik på så många plan och så många nivåer av händelseförloppet. För det första, enligt vad Samnytt skrev, jag tror det var de som var först med det här innan det blev tokviralt,
ja.
Så är den här killen
balkongturken kallar de honom för då.
Ja, det
var
de
väldigt roligt.
Men han som filmar och då var innehavare av den här lägenheten där han klättrade upp, gärningsmannen, han var kompis till den här tjejen.
Nej, men
kompis
hon
till den här tjejen, inte hennes nya kille.
Nej, men hon flyttade ju hem till honom för att komma undan balkongturken, vad
exakt,
jag förstår.
Till sin manliga kompis.
Ja,
okay?
Ja.
Så den här manliga kompisen är då kompis bara. Får inte ligga förmodligen, men ja, det är så,
men
vilket
det
gör det ännu
vi,
värre.
Det vet vi inte.
Nej, nej,
nu,
men
vill jag
då,
faktiskt
där,
sätta
därför
disclaimer.
Skrev de, ja, men de, där, annars hade de ju skrivit hennes nya kille.
De
det
kanske
hade ju
inte
varit
vågade säga det för att de var hotade av balkongturken. Det var väl därför han var på väg upp med köksknivet,
ja,
okay, för att liksom.
Ja, okej, men vi säger att det, oavsett om det är hennes kompis, jag tycker det är ännu värre om de bara är kompisar, men även om det är hennes nya kille.
Man måste ju kunna få vara kompis.
Ja, men jag ska komma till varför. Ja. Vad gör han med en kvinna, oavsett om de är kompisar eller tillsammans? Vad gör han som filmar med en kvinna som har varit tillsammans med den här Mohammed? Knivmannen.
Vad menar du? Menar
ja, men
du?
Vad har han för omdöme som tycker att det är smart att beblanda sig med en kvinna som uppenbarligen har så dåligt omdöme att hon har det där exet.
Åh, nej, men nu tycker jag att du går lite för långt i dömandet.
Jag trodde verkligen vi skulle vara överens om just det här.
Nej, det tycker jag inte. Så du menar att hon har någon så här arvsynd som har gjort att hon är någon slags damaged goods bara för att hon har varit arvsynd? Ihop
det är ju hennes Mohammed. Egen synd, det är inte hennes förfäders synd.
Men han tycker då att hon...
Det är klart att hon är varit... damaged goods om hon har varit tillsammans med... Om du har väl sett klippet?
Jag har sett klippet, absolut. Men det kan vara så här att de är barndomsvänner. Han kan ha stöttat henne och han kan ha sagt så här, Maria, du måste lämna balkongturken för i helvete. Och då har hon varit så här medberoende. Och jag vet inte, hon kan ha varit förvirrad, hon kan ha varit hjärntvättad. Många är faktiskt det.
Ja, okej, okay, men och, det är ingen ursäkt.
Nej, men balkongturken kanske manipulerat henne. Man vet inte, hon kanske haft en taskig barndom, vad vet vi? Och den här manliga bekanta... Nej, men lyssna här nu. Nu ska du lyssna på mig. Den här manliga bekanta, han kanske är jättegod vän med hennes bror och han kanske tycker att hon är egentligen skitjobbig, men det har varit så här, snälla, hon är i kris, du måste hjälpa henne. Han kanske bara ställer upp. Jag tycker inte vi ska döma honom jättehårt på grund av just den detaljen.
Okej, okay, jag kommer göra det. Men okej, okay, vi säger att det är så pass förmildrande omständigheter kring den,
han kanske bara
det
här schysst.
Som du säger. Då. Vi säger att det är så. Ja. Men då kommer vi till... Jag kommer fortfarande döma sönder honom kring det här. Men skitsamma. Då kommer vi till nästa grej då. Det klättrar upp en galen person upp för hans... trappa som, eller uppför en stege på hans balkong som den här tjejen då uppenbarligen flyr ifrån. Han är på väg in i hans hem. Okej, okay, och han hade kniv. Mm. Då kan vi säga så här, han kanske inte såg att han hade kniv. Okay?
Kniven var inte helt tydlig, för det såg man på videon att kniven var liksom instucken på så här. När han kom upp så hade han liksom kniven i byxlinningen på något sätt. Den åkte ju framför senare, så den syntes inte. Men det spelar liksom inte så stor roll.
Men vi säger
roll,
att han
jag.
Inte såg att han hade kniv då. För att om han hade sett att han hade kniv, då hade det varit mycket, mycket ännu värre hur lite han försvarade sig. Liksom. Mm. Men vi säger att han inte såg att han hade kniv. När det här liksom första... När han sen får reda på att han har kniv, så är hans initiala reaktion, det är att springa till toaletten där den här tjejen redan har låst in sig och be om att få bli insläppt för att komma undan den här knivmannen. Nej, men... som nu är i lägenheten.
Ja, men han hade ju redan blivit huggen. Han säger ju det, du högg mig.
Jo, jag vet.
Mohammed högg ju honom på en gång.
Ja, exakt. Men han var ju fortfarande vid tillräckligt mycket medvetande för att ta sig till toaletten. Fortfarande så kom han inte på att det kanske, prio ett kanske borde vara att den här galningen med kniv inte ska komma in i lägenheten.
Nej.
Men felen skedde ju långt innan det här. Jag menar, om någon är på väg upp för din...
Att göra intrång i din
lägenhet.
Ja.
Så för det första, man ska inte där och då stå och fundera på juridiska efterspel, utan där och då så ska du se till att du överlever. Sen kan du deal med juridiskt skit. Men nödvärnslagen ger mycket mer utrymme än vad gemene svensk tror. Just för att det finns skräckexempel när någon har skjutit ihjäl en inbrottstjuv och sådär och blivit dömda. Men i lagtexten så finns det ganska mycket utrymme för att använda våld.
Men man har också dödat inbrottstjuvar och har blivit friad nu.
Exakt.
Och det finns ju ett prejudikat nu på det.
Ja, och
till och med tagit livet av två.
Ja, och när han kommer upp för stegen sådär, och han dessutom filmar det här, att liksom använda nog med våld för att han inte kommer över balkongräcket är ju 100% legit. Om den här galningen då skulle ramla och slå ihjäl sig och de hittar en kniv på honom, så skulle jag skulle gissa att en tingsrätt kommer komma fram till att det var nödvärn.
Men saken är den då att han är ju så familjen Ingrosso liksom, förmodligen TikTok-orienterad, eller man vet inte riktigt, så att han kan inte använda båda händerna, för han står och filmar med sin högra hand. Så med den vänstra handen försöker han lite så här mesigt avvärja balkongturkens intrång. Förlåt att jag skrattar, men det är verkligen, när man ser den här videon, alla måste ju se den. Ni som lyssnar på det här och inte har sett videon, ni måste se den, för att då kommer ni förstå. Så han står så och fladdrar med sin lilla hand och är så här, nej, så här, jag vill prata med Maria, säger balkongturken. Och han är så här, och så hör man Maria så här, vi har redan pratat, så här, och det är så här svenskt, där man tror att man på lågaffektivt sätt kan bemöta liksom orcher och tro att det ska på något sätt gå att tala om till rätta. När han är, förmodligen vill han ju, varför kommer en sån där snubbe och ska tala med sin före detta flickvän beväpnad med kniv? Man fattar ju att hans citat tala, citat innebär någonting helt annat. Han tänker ju kniva henne. Han tänker ju skada henne. Han tänker ju göra illa henne. Förmodligen tänker han utöva någon slags, som vi har sett nu genom åren, alla dessa kvinnor som har blivit mördade av sina ex. Det tror jag skulle varit Marias öde. Och då tänker jag så här, varför filmar den här manliga vännen? Är det för att han ska ha dokumentation för polisen? Eller filmar han för att varför?
Alltså jag tycker
varför
inte...
slutar han inte filma och bara knuffar iväg kräket?
Jag tycker inte det är dumt i sig att om möjligheten finns och det inte gör att du riskerar att dö på grund av det att dokumentera såna händelser. Men han borde ha bett tjejen filma på avstånd medan han själv kan vara liksom helt... Men alltså samtidigt, det här är ju uppenbarligen ingen man som tänker på det här sättet. Han är ju uppenbarligen inte jättesmart.
Men jag tänker också så här, den här filmen då, man ser ju hur det börjar, man ser ju balkongturken. Han börjar ju filma balkongturken, hur han springer omkring nere på gräsmattan och hur han hämtar stegen. Så de har ju redan där ganska gott om tid att försöka få bort tjejen ur lägenheten.
Mm. De gjorde allt fel.
De gjorde precis allt fel. Alltså att hon är kvar i lägenheten och inbillar sig att hon kan låsa in sig på toaletten och på det sättet komma undan en sån här aggressiv galning. Det är ju också väldigt naivt. Varför? För så fort han börjar klättra upp så ska ju snubben... Alltså så här tänker jag, nu får du säga om du tycker att det här moduset skulle vara bra. Tjejen lämnar lägenheten, söker skydd, kontaktar polis givetvis naturligtvis så fort hon, liksom, de ser att han börjar göra någon slags försök att ta sig upp. Snubben är kvar, han beväpnar sig med det han kan i hemmet, om det är så en stekpanna eller en egen kniv eller vad han nu har för någonting, en stol, tillhygge. Och så fort balkongturken liksom börjar komma upp så ser han till att avlägsna honom från husfasaden medelst en rejäl knuff, vilket inte borde vara så allt för svårt, tänker jag. Om man använder en stol så borde han ju kunna tappat balansen från den här stegen. Under tiden som Maria då har kontaktat polis och kanske gått in till en granne och gömt sig så att hon inte överhuvudtaget är kvar i lägenheten. Mm. Och vad hade du gjort? Nu får jag höra.
Ja, alltså jag vill bara först vadå?
Nej, jag tänker att du kanske är mer vältränad. Den här snubben kanske var värsta silmjölken.
Ja, det får vi hoppas. Men ja, alltså det är inte fysisk yttre vältränadhet som avgör de här situationerna mest, utan det är ju hur främst hur mycket mental förberedelse man har för det. Och då kan väldigt många säga så här, ja, det är så lätt att säga att jag hade gjort det här och jag hade gjort det här, men man vet inte hur man reagerar i den situationen. Nej, det är sant. Mm. Men då måste man se till att man mentalt klarar av de här situationerna som man, alltså man har det ansvaret. Gör man inte det så behöver man träna på det. Så enkelt är det. Och man måste kunna hålla sinnesnärvaro nog att liksom räkna ut, nu är det här, det jag gör nu är inte helt efterblivet. Det är liksom ribban.
Och det är jättebra att du säger det, för att det gör att jag vill vidareutveckla det lite grann. Och det här som du säger att man måste öva, det gäller både män och kvinnor faktiskt, därför att kvinnor drabbas lätt av något som kallas för frozen fright när de blir utsatta för sexuella övergrepp. Och kvinnor, precis som män, behöver öva på rollspel. Vad händer i en situation när det här händer? Till exempel, det är därför man också övar till exempel inför terror och sånt, därför att man övar vad man ska kunna hända. För när det händer, då vet man, för då har man övat, och vi behöver det. Det är en färskvara för oss. Vi behöver sätta oss in i situationer, vi behöver föreställa oss. Till exempel om man går hem ensam en kväll, så ska man som tjej tänka så här, vilken väg, vad har jag för skor, kan jag springa i de här? Det är därför tjejer numera börjar ta på sig gympaskor för att kunna springa istället för högklackat, vilket är mycket svårare. Vilken väg är bäst att ta? Är det genom den mörka parken eller genom en upplyst gata? Finns det öppna kanske kiosk här eller är det helt dött? Vad kan jag ta mig? Och sen så ska man liksom tänka igenom, och så tänker man så här, om någon kommer bakifrån, vad gör jag då? Man kanske har sin nyckelknippa i handen, man har tränat, man kanske har en försvarsspray. Man ska liksom vara redo, för då drabbas man inte av frozen fright. Och jag har pratat med flera kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp, och de hade den här mentala förberedelsen, och när snubben kommer upp och överfaller dem, så slår de till honom, sparkar honom på kuken, trycker in fingrarna i ögonen, drar i håret, knäar honom liksom. För det är jävligt svårt för en snubbe att våldta en tjej om hon verkligen gör aktivt motstånd.
Ja, ja.
Så att
det, och de allra flesta skippar det då och tänker att det här är inte värt det att ha nästa.
Ja, men den frozen frighten blir att man är så chockad att det kan hända. Men om man hela tiden lever i någon slags här föreställning om att allting kan hända hela tiden. Man är redo, man är som en liksom soldat på något sätt i sitt eget liv. Och det här gäller också faktiskt barn. Varför barn, vissa barn klarar sig och andra inte. Det är för att man också ska spela rollspel med barn. Och ska man tala om så här, ifall du är fast, man ska skrika, krossa. Man ska inte vara rädd för att till exempel krossa en glasruta. Man ska påkalla uppmärksamhet. Och man ska agera, man ska absolut inte vara snäll och lydig, utan man ska göra allt motstånd man kan och verkligen liksom, så man ska även med barn försöka förbereda dem på att de kan råka ut för någonting, till exempel, och det här med att barn blir tysta och inte liksom gör motstånd, det är också en fara, det är också någonting som gör att de riskerar mycket mer, så från att barn är små så ska man också spela rollspel med dem om att liksom det här kan hända, och det ska män, kvinnor och män i synnerhet som ska då försvara, tänker jag.
Definitivt. Vad var det nu med kring balkongen?
Ja,
här
nej, men sen
hur man skulle
ha
agerat. Alltså, för det första så, om vi helt och hållet lägger juridiska efterspel åt sidan, för att det är inget man ska...
Nej, men det går inte. Det är äta eller ätas.
Exakt. Så i, alltså framförallt ha som regel att ingen ska få komma in i er bostad som,
aldrig.
Inte, som ni inte vill ska göra det. Alltså det
öppna aldrig
det ska
dörren
vara,
för en främling.
Det ska vara en sån prioritet att det ska liksom... Använd så mycket våld som det behövs för det. Och det finns ganska mycket utrymme i lagen kring det också. Men vi lägger det åt sidan som sagt. I det här fallet hade det smartaste... Det är ju svårt att hindra honom från att sätta upp stegen exempelvis när man är där uppe. Men när han väl är på stegen och är på andra sidan balkongräcket så hade ett tillhygge som skapar lite distans varit väldigt bra. Exempelvis en... Ja, men det ska du gärna ha hemma, men i värsta fall en... Ja, men sopkvast eller ett brännbollträ.
Det verkar inte han ha kanske.
Nej, något sånt som håller distansen så att han inte heller kan rycka tag i det och slita det över räcket. Hålla det, säga att stå med det redo och slå. Säga att kommer du i närheten av räcket så kommer jag slå. Och få gärna, om du kan, se till att den som är med dig och inte kan liksom assistera dig, exempelvis en kvinna... filmar på håll, om ni nu vill filma det här. För det är klart att för det juridiska efterspelet är det ju bättre om det finns på film.
Ja.
Det är det ju, om ni inte har tänkt gå utanför lagens gränser. Då, för då skulle jag inte rekommendera att filma det. Och det är inget heller jag rekommenderar
skjut
att göra. Wink, wink. Men stå med tillhygget, säga att kliver du över räcket så kommer jag slå. Och jag skiter om du dör. Liksom. Gör han något försök att ta sig över räcket så slå med full kraft. Han ska liksom inte in i lägenheten.
Okej, och det här tycker jag också är väldigt intressant. Därför att svensken har fostrats till att bli underkuvad. Och det här är någonting vi ska prata om också lite senare här i podden. Svensken har blivit hjärntvättad med att man absolut måste vara lågaffektiv och att allt annat är fel. Och jag tycker att den här typen av fostran där man också fostrar pojkar, nej, man ska inte slåss, man ska inte det. Absolut att man inte ska... hetsa barn till att liksom, så fort någon minsta motgång så ska man använda knytnävarna. Men jag tycker inte heller att man ska avråda från att faktiskt lära sig och freda sig och slå tillbaka om man blir trakasserad eller illa behandlad eller faktiskt utsatt för våld. Att man inte bara ska stå med armarna ut med sidorna och låta sig bli påpucklad. Jag tycker det är viktigt att man faktiskt förklarar att så här, det finns situationer när du måste kunna försvara dig fysiskt. Och det ska du veta att det är okej. Du är i din fulla rätt att göra det. Men jag upplever att man idag hjärntvättar barn till att våld alltid är fel. Och det tycker jag är ett problem. Och jag misstänker att den här snubben på balkongen som blir då knivhuggen av Mohammed, jag misstänker att han är en produkt av den här hjärntvätten. Där man... Ja, man kan liksom ge sitt liv hellre än att slå tillbaka eller skada förövaren, utan då ska man lägga sig platt och hoppas på det bästa. Och det, ja, och den idiotin tycker jag är fruktansvärt farlig. Det är de här goda tiderna som har skapat de svaga männen, och de här svaga männen kommer ju då i så fall skapa det här dåliga samhället eller de dåliga tiderna, och det är där vi sitter nu. Det är de här svaga männen som har skapat det här dåliga nu. Som är, som vi ser.
Och vi som fostras i ja, men relativt normala vi som växer upp under normala förhållanden, det vill säga inte förhållanden där vi behöver slåss varje dag eller bli slagna hemma eller den här typen av saker. För det har ju såklart sina nackdelar och traumatiserande.
Ja, självklart.
Kan vara traumatiserande, men det finns ju också nackdelar med att bli för enkelt,
passiviserad.
Ha en för enkel uppfostran.
Ja.
Vilket de flesta ju har nu, vilket är, alltså det är ju bra att man har en bra och trygg uppväxt. Men vi drillas så pass mycket i att man aldrig ska liksom vara taskig på något sätt. Vilket ju det finns fördelar med. Men det gör att steget till att bli våldsam,
ja,
när man behöver det blir så otroligt stort. Och det finns liksom inte... Det är som att det börjar försvinna ur vårt DNA. Att det finns tillfällen där man måste vara dödligt våldsam. Som i, till exempel om någon försöker ta dig in i en lägenhet med en kniv. Då behöver du koppla på alltså dödsvåld. Utöva dödligt våld. Och det måste liksom... Det måste finnas någonstans och det måste gå att sätta på i en själv. Alltså det är som det, man måste ha det inom sig.
Det är ju en överlevnadsinstinkt också. Att inte vänta. Det är precis som man ska rädda sig ur en sjunkande båt eller en brinnande bil eller någonting. Man kan liksom inte sitta och vänta på att det är så här, kanske någon annan ska agera. Det finns situationer när man inte ska tänka, utan man ska bara låta den här instinkten kicka in. Och det här är typiskt en sån överlevnadsinstinkt. Och jag, precis som du säger, jag är rädd att den kanske har tränats bort, och det är väldigt, väldigt farligt. I kombination med att testosteronet har sjunkit med uppåt mot 70% hos män, att man inte har den här liksom lite kanske explosiva adrenalin på slaget som gör att man agerar och räddar ett liv eller sitt eget, eller att man undviker att bli väldigt hårt skadad eller någonting sånt. Man måste liksom ha den här blixtsnabba liksom bara reaktionen, och det här är någonting som jag anser är, alltså vi behöver prata mer om det, och folk borde verkligen träna sig mer i det. Och det är ingenting heller man kan träna så en gång och sen ska åren gå, utan nej, det här är någonting som jag säger, färskvara, det här är någonting man måste hålla på med. Man måste liksom leva i det.
Du kan inte gå en kurs och sen bara, men nu kan jag göra det här.
Nej, men precis, det som att gå en försvarskurs, självförsvarskurs, vilket är jättebra, för då lär man sig kanske också, och det kan man ju komma ihåg var punkterna sitter, för det finns ju vissa punkter som är väldigt bra att kunna på kroppen, där man kan liksom sätta in ett slag.
Ja, om
man
inga hemliga dock, så som vissa verkar tro.
Nej, hemliga det inte. På mannen är det ju kuken, pungen. Det finns inget i nacken
du kan klämma på så att någon ramlar ihop.
Nej, men inte någon sån Mission Impossible att man gör ett litet tryck och så faller ihop. Däremot är ju tinningen en väldigt känslig del av skallen. Och ögonen såklart.
Ett exempel också på tillfällen där lagen faktiskt ger en utrymme att bli våldsam först. För det är inte så att du alltid måste utsättas
in,
för våld.
Nej. Ja.
För då kan det ju vara för sent. Jag själv exempelvis har väldigt svårt att koppla på våld om jag inte blir fysiskt attackerad.
Ja.
Men lagen, även svensk lag, ger ju utrymme för det. Exempelvis om någon skulle uttrycka ett hot om våld och du slår dem först och sen övertygar du tingsrätten om att, och de är inte övertygade om att det inte stämde, utan om tingsrätten blir övertygad om att det var så att du tog det här hotet seriöst och trodde att du kommer bli utsatt för våld om du inte agerar, så är det fullt legitimt att
bli våldsam
först.
Du menar om någon kommer
först
till dig och säger att jag ska döda dig?
Ja.
Och då väpnar du den personen? Typ,
ja, eller attackerar den med slag.
Ja.
Det skulle fullt ut kunna vara en nödvändig situation enligt tingsrätten. Och vad är då nödvändigt är att du har begått en våldsam handling som skulle ha varit brottslig, men rätten kommer fram till att du använder det av lagutrymmet nödvärnsrätt, det vill säga du hade rätt att begå det här, den här handlingen som hade varit ett brott i andra fall.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Om en sovvide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet av bjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovvide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma- eller till exempel Burger.
Om du inte hade blivit utsatt för överhängande eller pågående våld då. Så att även det kan ju vara bra att veta att det behöver inte vara ett fysiskt påbörjat angrepp, utan det kan vara så att du är du var övertygad om att du kommer att utsättas för våld nu, om inte du blir våldsam först, så är det inom nödvärnsrätten.
Ja, det är nödvärn, absolut. Och jag tycker ju självklart att alla borde ha, alltså folk borde ju informeras om det här mer. För idag som det är så upplever jag att man mer informerar om att nej, du får inte göra så. Och sen så har vi massa prejudikat, någon som hade pucklat på en inbrottstjuv eller någon som höll på. Och jag anser att det var fel. Och sen så är det så här också. Använt mer våld än nöden kräver. Det tycker jag är lite problematiskt. Därför att vad vet man om hur mycket våld nöden krävde i just ett speciellt fall? Men balkongturken, så att knuffa ner honom från husväggen så att han inte kan ta sig in och hugga ihjäl liksom dem i lägenheten. Vad är det mer våld än nöden krävde? Eller vad menar man med hur mycket våld krävdes där? Jag tycker det är solklart att man skulle bara tagit en kvast och knuffat bort honom, så om han råkade slå sig, vad tråkigt. Men
Ja, alltså så som det står i lagtexten är faktiskt att våldet man använder i nödvärnssituationen inte får vara uppenbart oförsvarligt. Alltså inte bara oförsvarligt, utan uppenbart oförsvarligt. Vilket ju egentligen ger ganska mycket utrymme. Sen att rätten kommer fram till saker vi inte alltid håller med om, det är en annan sak. Men i lagtexten så har vi ganska mycket utrymme för våld.
Ja, och det såg man ju i det här fallet i... Vad fasiken var det någonstans nu då? Det var inte Uddevalla, utan det var...
Vad var det som...
Ja, men han som dödade snubbarna som kom för att skada honom. Han som dödade två.
Med gevär eller?
När Tron högg ihjäl.
Jaha, ja, ja, nej, du menar de som klättrade in också via balkongen, ja, tror jag. Ja, han låg och sov med sin tjej. Ja, just det.
Precis.
Jo, men där kom de ju exempelvis fram. Ulricehamn
var det. Det var ju Ulricehamn var det. Ja, det minns jag. Mm.
De kom ju exempelvis fram till, rätten kom ju fram till att han dels var i en så pass utsatt situation för att han sov. Det var i hans hem. Han hade ingen aning om hur många de var. De vägde ju in en massa såna här saker. Och då
jag tror
kom
att de
fram
var
till...
fyra. De var flera, men han dödade två. Två kom undan, tror jag. Och han skadade dem. Eller hur det... men det var någonting. Men två dödade han i alla fall.
Ja. Och det är ju väldigt glädjande att det gavs så pass mycket utrymme för dödligt våld i den här situationen. Vilket jag helt och hållet håller med rätten om. Sen hade jag nog... Jag ska nog ta och läsa den domen till nästa gång kanske.
Ja, nu är ju inte vi någon rättegångspodd här, men och förhoppningsvis så kanske vi ska slippa fler Mohammed som ska klättra in till Maria.
Lär vi inte slippa?
Nej, tyvärr inte. Men sen så då har vi avhandlat färdigt vad vi tycker om liksom våldet. Nej, men alltså jag känner så där också, och folk har ju gett ändå uttryck för det här med att nej, men det är lätt att säga, och när man väl står där och bla 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 liksom sådär. Jag tänker att man ganska blixtsnabbt borde ha planerat en strategi när man ser snubben på gräsmattan, hur han håller på med stegen. Så redan där borde man ju fatta att det här kommer inte sluta väl för vår del om han får liksom ha sin, om det här får ha sin gång så som den här förövaren vill. Därför att uppenbarligen så har han ju redan trakasserat den här Maria. Det var ju väl inte direkt så att han betedde sig särskilt gulligt. Det var ju därför hon flydde och gömde sig hemma hos den där manliga vännen.
Ja, ja. Och jag undrar vid vilken tidpunkt de ringde polisen.
Exakt,
för
det,
för det
också.
Ska de ju definitivt göra.
Så fort de ser att han håller på.
Han är där nere på marken så ska de ju ringa såklart. Men jag undrar vid vilket tillfälle de gjorde det. Det framgår inte riktigt.
Polisen borde ändå ha kommit ganska tidigt, för att han blev ju ändå gripen när han var inne i lägenheten, vad jag förstår. Annars hade han väl avvikit och kanske stuckit. Och med tanke på hur svensk polis jobbar så hade han väl fortfarande varit liksom ingen gripen. Det är ju liksom standard liksom avslutningen på i princip varenda. Alltså 99% av all rapportering av kriminalitet i Sverige slutar med så här: ingen misstänkt gripen. Ja, ingen är gripen.
Om det är folksamlingar och upplopp och så är det ju så.
Ja, men om det är fotbollshuliganer så är det många gripna alltid. Ja,
då är det många misshandlade också.
Ja, så är det. Men så fort det handlar om icke-skidåkande nationer så är det ingen som är gripen någonsin i princip.
Mm. Och på tal om det, hade inte du något på någon viss stenkula?
Ja, men vi ska komma till stenkula om en liten stund som på ett sätt hänger väldigt mycket ihop med hela det här lågaffektiva fiaskot. Men först måste vi avhandla hur det kommer sig att Maria överhuvudtaget faller för Mohammed.
Jaha, okej, vi är inte klara. Nice.
Nej, vi är inte klara. Nej.
Jag pratar gärna mer om det.
Ja, men det är underbart. Och, nej, men du gick ju liksom sekundär shamingen och tyckte att hennes vän inte borde ha varit vän med henne. Och där håller jag faktiskt inte med dig, därför att vi vet faktiskt ingenting om det. Vi vet ingenting om det.
Alltså vi vet ju att hon har varit tillsammans med den här Mohammed, knivmannen. Det vet
vi.
Jo,
men det vet vi, men vi vet ingenting om hennes relation med vännen. Det kan ju vara liksom, ja, det kan vara precis vad
alltså,
som
helst. Alltså okej om de är syskon, men det var de ju inte. Det här är ju någon han kan välja bort från sitt liv om han vill.
Ja, återigen, vi vet ingenting om hur deras
relation... Okej, men om det är någon han kan välja bort från sitt liv, tycker du inte han borde ha gjort det? Tycker alltså, man ska beblanda sig med... Hade du blivit glad om din son beblandade sig med såna här kvinnor?
Såna här kvinnor, alltså jag vet ingenting om den här kvinnan, men jag
jo, du vet ju
vet,
att hon har varit tillsammans med Mohammed.
Det
med
vet kniven. Jag och det vill jag kanske inte gå in personligen på just den här kvinnan, men jag vill prata generellt om svenska tjejer eller tjejer som inte då är har den här värdegrunden som Mohammed, om nu ska uttrycka mig lite diplomatiskt, men som tror och inbillar sig att de kanske precis som de här tjejerna som skriver brev till mördare i fängelserna. Den typen av liksom slödder har jag ingen som helst förståelse för. Jag fick höra precis om en sån där intagen som hade någon mördare som hade... När de hamnade i tidningarna, då var det plötsligt så här... Ja, men då kom plötsligt trosorna och de här kärleksbreven och de här såsande liksom brudarna. Så, här. Så fort de fick liksom korn på en så här, intagen, en fånge som har begått något grovt brott, då började de liksom bombardera honom med sina groupie liksom, ambitioner av att de ska få... Och sen så kom de och de kunde få ligga hur mycket som helst i princip, för det var ju liksom kö till de här besöksrummen i... Oj, vad det spårlar här. men det apropå när du skulle liksom ljudsätta den här hur det porlar när de här
men
kvinnorna kommer. Ja, nej, men i alla fall så att
men hur skiljer de sig från den här
nej, men jag tycker det är sinnessjukt. Vad är det med kvinnor? Det är därför jag känner också sådär, nej, men ta bort kvinnlig rösträtt, jag är beredd att liksom försaka det, men de är inte kloka i huvudet.
Men varför dömer du de här fängelsegruppisarna och inte hon white trash bruden som jag gissar att hon är?
Jo, nej, men white trash, det begreppet vill jag inte använda, för det tycker jag är onödigt, men jag tycker att man ska tänka på de här tjejerna som tror att de på något sätt så här, ett, ja, men kanske att de är knäckta över att de inte har någon riktig kille, därför att alla snubbar är som han, den här balkong liksom filmaren som bara, kan vi inte hit? Så vill de, och så tror de att de ska få en riktig snubbe, och det är en illusion, för de här bergsturkarna eller vad man ska kalla dem, de är inte så himla mycket riktiga snubbar. Jag tycker inte att de är riktiga män på det sättet som man kanske inbillar sig som kvinna. Att man ska ha en liksom härlig sån här, någon sån här hjälte, så här, både en riddare men samtidigt en stark man. Det här är ju fega sopor. De vågar ju inte ens slåss en mot en. De går ju fem stycken och ska slå en stackars svenne på gatan. De har ju ingen heder och ingen moral, tycker jag. Jag tycker de är vidriga. Jag kan inte förstå hur en kvinna kan vara tänd på en sån.
Mm. Vill du specificera lite mer vad du menar med en sån, så att vi inte blir bannade här nu?
Nej, det vill jag inte bli specificera, utan, men okej då, jag kan inte förstå hur Maria kunde vara kär i Mohammed, balkongturken, om han nu behandlar henne illa. Och man vet ju vad de har för kvinnosyn, men det har ingenting med det.
I och med att han är våldsam och kriminell då.
Naturligtvis, våldsam och kriminell.
Jag ville bara förtydliga lite så vi inte...
Fast det finns också värderingar och strömningar och religioner där kvinnan betraktas som en andra klassens varelse.
Ja,
och där man kastar bögar från hustak och där man betraktar kvinnor som orena om de inte har med horor, om de inte täcker håret. Hela den kvinnosynen där man dödar sina döttrar om de lägger sig med någon annan än den liksom 68-åriga kusinen och bla bla bla. Du vet precis vad jag pratar om.
Ja.
Men du tycker att jag ska förtydliga.
Ja.
Jag förtydligar så gott jag kan. Jag tror alla som lyssnar förstår precis vilken typ av feg jävla skithög jag menar. Uh-huh. Som inte är någon man överhuvudtaget. Det finns ingenting manligt i den typen av liksom lossad manlighet där man så här går och bröstar upp sig och ser man så här fem stycken och så står man och filmar någon stackars liksom liten unge som man liksom har rånat. Vad är det för manligt? Det är inte manligt.
Nej, där är vi nog överens tror jag.
Ja, men i alla fall. Och de här tjejerna då, vad är de skärmade över? De här snubbarna kan ju för fasiken inte ens liksom behandla en tjej på rätt sätt. De går ju bara tuppar upp sig. Vad är de tända på?
Men om vi ska vara, vad ska man säga, rättvisa. Så jag skulle inte säga att det är jättevanligt att svenska tjejer överlag gillar den här typen av kriminella, aggressiva balkongknivblattar. Överlag. Alltså det är väldigt bottom of the barrel tjejer som går för den här typen av män. Nej, det är inte särskilt vanligt bland liksom vettiga svenska tjejer med bra uppväxter, med bra familjer som väljer såna här män.
Vi ska också släppa in en disclaimer att det finns många invandrarkillar som också har assimilerat sig och som tycker att man ska ha liksom värderingar som är svenska. Till exempel du då.
Jo, men det vet ju alla att vi inte menar alla invandrarkillar såklart.
Inte, men i Sverige är det så här att så fort man ser en sån här sak så låter det som att man generaliserar. Jo, vi vet vilken gruppering eller vilka typer. Det finns en speciell typ av liksom icke-man i mina ögon som vi
syftar
alltså på.
Kriminella kaosinvandrare. Liksom,
ja.
Det är ingen snack om att det är...
Nej, men det finns visst tjejer som...
Det finns sådana som inte är så. Men det jag menar är...
Det finns visst tjejer som dras till dem och jag kan inte
begripa det. Jo, det finns tjejer som dras till dem, men det är inte liksom särskilt högt stående tjejer bland vettiga killar. Alltså, det är en viss typ av tjejer som gillar den här typen av kriminella kaosblattar. Och det är inte tjejer med liksom bra uppväxt och bra kontakt med föräldrarna. Det finns säkert enstaka fall, men generellt så är det ju det du inte vill kalla då white trash tjejer som de här hittar till. Det är ju inte,
jag tycker,
det är inte en tjej som har gått på internat.
Jag gillar inte att använda begreppet white trash därför att jag tycker att man felaktigt använder det och att man nedvärderar, man sätter sig över liksom en arbetarklass ibland och människor som kanske inte är så i andras ögon sofistikerade och så. Och jag tycker inte om det föraktet. Jag gillar inte det. Och jag förstår vart du vill komma.
Men jag kan säga att black trash också. Det är inget vithetsförakt från mig. Det.
Men jag tycker att jag har inte den synen på människor riktigt att jag dömer människor, att jag delar in dem i grupper, utan jag går mycket mer på individen. Men däremot de här kriminella som faktiskt är en grupp, måste man tyvärr säga, de har jag mycket kanske svårare för att just som Anders Lindberg säger, även terrorister är faktiskt människor. Så här, ja, det är de absolut på det sättet att de har en liknande uppsättning organ i kroppen som vi andra. Men i övrigt så tycker jag att man förverkat all liksom, rätt att kalla sig för människa i princip. Så att, nej, jag har ingen lust att förstå dem. Nej, jag har ingen lust att så här, gå in i deras psyken och försöka så här, ja, nej, men absolut. Och man måste det, och ha någon slags nyanserad bild av dem. För mig kan de lika gärna liksom slängas i soporna direkt, så. Men när det gäller liksom en annan typ av människor som då inte är kriminella och som inte liksom egentligen har gjort något ont och så, att bara döma dem utifrån att de kanske inte, vad vet jag, går på museum och läser böcker, nej, men jag gillar inte det riktigt. Jag blir inte så bekväm i det.
Vadå går på museum? Vem går på museum och läser böcker?
Nej, men det här white trash-snacket, jag gillar inte det riktigt.
De går väl inte på museum och läser böcker?
Nej, men jag säger det. De människor som går på museum och läser böcker tycker att de som inte gör det då ibland är white trash.
Nej,
och
men
jag gillar inte riktigt
det. Inte, jag tror du har en annan definition av det. Jag menar, ett kännetecken bland tjejer som faller för den här typen av män som exempelvis han balkonggärningsmannen, de är väldigt sällan tjejer som är särskilt högt stående bland vettiga killar. Förstår du?
Jag förstår precis vad du menar. Jag vill bara fördjupa mig lite grann i det här white trash-uttrycket. Det är också så här white. Jag gillar inte heller den här hudfärgsgrejen, precis som du säger black. Men det är ingen som säger black trash. Utan det är white trash. Väl, men det är också för att nedvärdera vita människor. Och jag är så trött på nedvärderandet av vita människor generellt.
Därför men du missar, att det är ju... du missar poängen här.
Ja, ja, men jag vill ändå förklara varför jag missar poängen i så fall. Eller varför jag har svårt för det här begreppet. För jag är så jävla trött på all demonisering av vita människor. Det är också så här, vite mannen, han är liksom roten till all ondska. Och white trash, det ska liksom hånas och garvas åt och så. Och det här är egentligen en liten parentes.
Jo, men jag förstår okay, men vad säg, det är för säg bara, menar. Säg bara trash då. Men då menar jag trash så. Som är alltså etniskt... Du pratar om etniskt svenska tjejer nu som väljer den här typen av tjejer.
Europeiska kvinnor generellt.
Jo, men om vi tar Sverige liksom. Bara, så är det ju väldigt sällan en liksom... snygg tjej från Djursholm som har gått på internat och har liksom en välbärgad familj skulle välja en sån här typ av kille. Det är ju den typen av svenska tjejer som väljer de här killarna är ju väldigt ofta folk från,
ja, kanske från
sämre förhållanden.
Ja,
och som själva heller inte ser särskilt bra ut och inte är särskilt högt upp i den sexuella marknaden.
Eventuellt eller så, ja, en Djursholmstjej skulle kanske kunna revoltera genom att plötsligt liksom bli ihop med balkongturken liksom.
Det skulle väl vara det då.
Ja, men du har en poäng där, absolut, absolut.
Däremot att hon blir söker sig till assimilerade tokstekiga iranier och sånt är ju däremot vanligare. Då menar jag inte mig själv alltså.
Vi har ju sett återigen en uppvisning av hur illa det går när man låter tröga kärringar sitta och styra en sån viktig myndighet som polisen. Och hon är ju då den här Petra Stenkula, hon är ju polischef, polismästare i Malmö. Och man ser en trött, liksom trög tant som sitter och blir ledsen över det som pågår. Och man vill inte gå in för man vill inte eskalera situationen när det blir bilbränning och upplopp i Rosengård. Utan då är man lågaffektiv och man ska skicka mejl till vårdnadshavarna för att de ska hålla barnen hemma. Alltså fattar du vilket fiasko, vilket misslyckande den svenska polisen har blivit? Vilket skämt. Man har kvoterat in de här genustanterna som sitter där. Det var ju likadant korankravallerna i Norrköping förra året. Då satt ju ett gäng liksom kärringar och bestämde. Och poliserna var ju så frustrerade. De ville ju gå in, de poliserna som är bra och duktiga och som jobbar ute. De ville ju bara gå in och få stopp på det här. Men de här kärringarna satt och segade sig och nej, man skulle inte. Och det var sån frustration. Jag har hört inifrån från poliserna som var helt galna och bara var så här, vad är det som händer? Och sen har ju den här, en av de där tanterna har ju blivit polischef i Göteborg där det var Erik Nord som ändå var rätt okej. Men nej, då har han ersatts av den här Emelie Kullmyr som är en sån här, hon tycker det är fel, så här yttrandefrihet, man ska inte få bränna en bok och en sån här riktig sån här PK liksom tant. Och det här har blivit liksom symptomatiskt för svenska polisen att det är en massa tanter som styr. Och det var ju Dan Eliasson som reformerade polismyndigheten, införde hela det här tramset. Och efter det så har det bara gått käpprätt åt helvete. De duktiga poliserna har hoppat av, slutat, de orkar inte mer. De ska jaga pinnar, de ska jaga så här bilförare, liksom bilister typ. Och då kan de ju liksom visa lite muskler. Och sen det här liksom, och så ska det vara olika så här, sluta skjut, armband och operation rimfrost och det är, så här, det är så lyckat och bla bla bla. Och de här tanterna sitter och styr istället för att liksom, faktiskt städa upp, använda våldskapitalet, våldsmonopolet. Vad har hänt med det?
Överhuvudtaget själva optiken i att det ska vara tanter som ser ut som sostanter på ledande positioner inom våldsmonopolet är en jättemärklig grej överhuvudtaget tycker jag.
Och inom Säpo också.
Ja, jag menar om vi skulle kolla på alltså
militärt,
det finns ju länder som har mindre som är kanske mindre demokratiska än vi är här och sådär. De skulle ju, det de gör bättre än oss är ju att de skulle ju aldrig ha någon på såna här positioner som inte ser ut som någon som skulle kunna vara på en sån här position. Och det spelar väldigt stor roll. Det är precis som när Belgien hade en hälsominister som vägde 350 kilo eller någonting.
Nej, men det går
inte. Det stämmer liksom inte. Det inger noll förtroende.
Ja, men vill du gå liksom...
Även om det är en kontorsplats personen sitter på, så ska det ju inte se ut som någon som har liksom noll våldskapital eller noll auktoritet eller så, när personen ska styra över ett stort våldskapital. Statens våldsmonopol.
Ja, men det är ungefär som att du ska ha någon så här stinkande, otvättad liksom uteliggare som ska så här marknadsföra så här skönhetsprodukter. Det är ja. Också så här, hallå, men jag vill inte köpa någon tvål av dig. Du har ju inte tvättat dig på ett halvår.
Nej, eller en personlig tränare som är jättetjock. Alltså, det måste ju stämma överens med ens yrkesroll.
Alltså, våra hjärnor tar ju inte in det. Det blir ju en lögn, och det här är ju en lögn. Och att ha en massa kärringar som ska sitta på de här viktiga nyckelpositionerna i Sverige, det skickas så sjuka signaler. Fattar liksom, babbarna sitter ju och skrattar läppen av sig när det kommer en sån här tant som ser ut som en sån här mattant liksom, och som bara är så här, nej, och just det här social liksom snacket, det är ju så pinsamt, man skäms. Förstår du att det är liksom då extremt aggressiva kriminella med massor med illegala vapen, och de är så här, de mördar varandra för mindre än att någon tittar snett liksom, och så kommer en sån här tant liksom och ska vara den som de ska vara rädda för. Ja, men alltså, Sverige är ju bort sig så mycket. Det är ju så pinsamt. Man är ju till åtlöje för hela världen på det här sättet. Vad är liksom de här hårda människorna som säger, nej, nu blir det hårt mot hårt. Det här kommer ju bara eskalera. Och de har ju dessutom retirerat fullständigt. De har ju låtit de här liksom dräggen ockupera Rosengård. De bränner upp varandras bilar, absolut. Men okej, vad är deras föräldrar då? Ska de skicka mejl till dem? De kan ju inte ens läsa. Det var ju ingen som pratade svenska. Vad skickar mejl på arabiska till dem då? Har de redan gett upp?
Det finns ju inom poliskåren, alltså poliser i yttre tjänst, så finns det ju kvar väldigt många maskulina manliga poliser.
Ja.
Men det är relevant att ha dem även på högre positioner och positioner som syns utåt, alltså som syns i media och så vidare. Signalvärdet är hur viktigt som helst.
Ja.
Sen behöver det inte vara så jag menar, är det en myndighet som sysslar med något helt annat som inte har någonting med våld eller med auktoritet eller så att göra, så ja, men ha en snäll kvinna där då.
Nej, men om jag skulle få göra vad jag vill, då skulle jag ta bort varenda tant ur de här polischefsrollerna. De kan sitta och vara polischefer i skymundan på kontoret liksom, så här, inne i organisationen om de nu vill. Fast jag tror inte de funkar där heller, för jag tror inte de har what it takes. Och sen så skulle jag sätta sådana män som Peter Springare. Sådana skulle jag sätta som stenhårda. Jale Poljarevius, Peter Springare. De skulle jag sätta som polischefer. Titta på Mats Löfving, honom mobbade de ju liksom livet ur. Han var ju i alla fall lite sådär, ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men han sa ju i alla fall som det var. Det var ju sådana polischefer de hade behövt utåt som visar upp sig. Hårda snubbar med lite så här muskler, lite bredaxlade i uniform som skulle bara drämma näven i bordet. Och inte heller rikspolischef Anders Thorngren. Alltså, han är ju så kass. Han är som en mjukiskärring hela han. Han kan dra åt helvete också. Han kan ju inte styra den här polismyndigheten.
Älskar de inte bli manipulerade av klättermöss heller dock?
Nej, precis. Det är ju, alltså, hon kan ju också dra åt helvete. Alltså, hela den där. Jag bara väntar på att det ska komma någon sån här tant som ska bli så här överbefälhavare. Bygden byts ut i någon slags genus liksom kampanj, och så ska det komma in någon sån här tant, typ så här JK Marie Heidenborg, hennes nya uppdrag, det blir att bli ÖB. Så kan de betala ut liksom fetaste skadestånden till de här stackars kränkta koranbrännarna som vi har kränkt genom att vi har så här skändat i deras heliga bok.
Inte brännarna, du menar?
Nej, jag menar attack, kaosarna. Ja, kaosarna. Men ja, jag tycker att det är, som sagt, jag vet inte vad Sverige ska ta vägen i allt det här. Vi försöker väl att på något sätt i alla fall uppmärksamma den här problematiken. Det finns en god nyhet som kom igår, och det var faktiskt att, eller jag såg det fladdrade förbi på sociala medier. Och det var hur svenska ungdomar, eller ungdomarna i Sverige, hade röstat på skolvalet 2022. Och det var ju, majoriteten hade ju röstat på SD och på Moderaterna, och sen var det väldigt, väldigt få som hade röstat på sossarna. Och sen fanns det vissa svarta partier. De hade ju färglagt Sverigekartan med liksom var de hade röstat. Och det mesta var gult och det mesta var blått och gult, och så SD och Moderaterna. Och då känner man bara så här, ja men det kanske ändå finns lite hopp. De vänstervridna lärarna har inte lyckats hjärntvätta alla ungdomar, utan de lever utifrån den verklighet som de befinner sig i. Och då röstar de också därefter, för de har ju sett att sossarna har ju totalt förött hela Sverige och Miljöpartiet och alla dessa vänstervridna galningar.
Ja, det blev högt på balkonger och lågt
under bältet.
Ja. Ja, inte så mycket faktiskt.
På skönt. Stenkula.
Skönt. Men med det sagt så är vi på, vad var det här, avsnitt 44 kanske?
Ja, men
jag snart håller på i ett år.
Ja, det har vi, och då ska vi ha ett stort kalas dit vi bjuder in vår trognaste lyssnare. Nej, det vet jag inte.
Oj,
det
gör nu vi har inte. Vi lovat,
nej, det har vi inte. Det var inte alls så.
Men 45 är det, avsnitt 45 är det här.
Ja.
Och om ni vill donera till podden så uppskattar vi ju det väldigt, väldigt mycket. Har du aldrig gjort det så in och gör det nu, för vi har ju sagt så mycket bra grejer idag.
Ja, eller? Och vi älskar er och vi blir så glada.
Mm. Och har du gjort det förut så får du också jättegärna såklart göra det igen. Och
ja,
det
är ni till... som är våra stamdonatorer, vi älskar er extra. Ni får så mycket kärlek av oss.
Och på det gör man till...
Ja, ja, okay. 0700420297. Du kan säga det igen.
0700420297. Och vi uppskattar stora som små gåvor. Speciellt stora då, men även
ja,
små är uppskattade.
Ja, det gör vi.
Och ni kan ju också mejla oss om ni vill att vi tar upp något speciellt ämne, eller om ni vill
hylla oss.
Ja, det också, eller ställa någon fråga ni vill att vi tar upp, eller och även om vi inte pratade så mycket relationer idag.
Jo, men det är
så, får ni ju väldigt gärna fråga om relationer eller andra saker om ni vill.
Relationer är ju alltid ett stort intresse och viktigt och angeläget, men saken är den att de här samhällsrelationerna har ju kommit att bli så överskuggande, så att, och de påverkar oss i våra privata personliga relationer väldigt, väldigt mycket. Så att därför så tycker vi att de också är angelägna att ta upp.
Så mejla till katarinaonick@gmail.com, eller så kan ni skriva till oss på sociala medier. Det är ju, jag heter @nickalinia på alla plattformar, och
@katjanosch, KatjanouCH. Nu säger vi tack och hej för den här gången, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så gott allihopa och trevlig helg på er.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.